här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Hallå alla mina underbara lyssnare. Alla ni fantastiska Podmi-prenumeranter som gör den här podden möjlig. Varmt välkomna tillbaka ska ni känna er till ännu ett avsnitt av den här podden. Och idag blir det väldigt, väldigt mysigt. Det kan jag lova. Som vissa av er vet så medverkar jag i säsong 2 av Kompani Svan som har premiär nu idag på Kanal 5 och Discovery. Så därför känns det lägligt och på sin plats att bjuda in en profil från säsong 1 till den här podden. För att snacka erfarenheter, jämföra våra säsonger lite samt nörda ner oss en aning. Veckans gäst är influencer, hon är tv-profil och i det här avsnittet så snackar vi givetvis lite Kompani Svan, men främst så gör vi en djupdykning i hennes liv och karriär. Jajamän, det är Josefin Kvist som är veckans gäst i Nemo möter en vän, avsnitt nummer 460. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och min mail är nemohedén@gmail.com om ni vill med något, kanske önska en poddgäst eller vad som helst. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Men nu ska jag inte snacka mer. Nu drar vi igång avsnitt nummer 460 av Nemo möter en vän. Här kommer hon nu, den fantastiska Josefin Kvist. Men innan det så kör vi en liten jingle. Nemo möter, Nemo möter, Nemo möter en vän. Möter en vän. Nemo möter, Nemo möter, Nemo möter en vän. Så nu är min vän. Nemo möter, Nemo möter, Nemo möter en vän. Då kör vi Nemo möter en vän med Josefin Kvist. Välkommen hit, hurra!
Tack snälla!
Hej, hur mår du?
Nej men jag mår superbra.
Härligt.
Du vet, det här är ganska tidigt för mig. Mm. Vilket, eller alltså så här, klockan 9. Och det är inte, klockan 9 är inte tidigt. Men jag gick upp klockan 7:15 för att hinna hit till klockan 9. Och det var jättetid för mig.
Och det uppskattar vi.
Men
och,
jag älskar det också.
Ja men det är ju härligt att vara uppe tidigt ju.
Det är ju det.
Ja, man känner sig så här, man har hela dagen framför sig. Man är för alla andra så här. Och man vaknar skitsent och bara så här, okej, vilket slöseri på något sätt.
Ja, man blir nästan lite deppig när man vaknar sent. Mm. Så det här tack vare dig att jag gick upp i tid. Jag är tacksam liksom, för jag brukar inte göra det. Så tack. Varså, tack för att du bestämde klockan 9.
Varsågod, varsågod. Men det måste ändå vara en lurig fälla att falla i. För jag tänker just influencervärlden. Att man liksom, när man är så här, man sätter sitt schema själv och har ganska mycket frihet. Att många sover jävligt länge, eller?
Jag tror att det är en jätteblandning. Alltså verkligen. Jag kan inte prata för andra, men jag tror att det är en jätteblandning. Vissa sätter väl liksom schema, vissa gör inte det. Vissa ställer klockan liksom och går upp i tid. Vissa gör inte det och sover ut och kanske jobbar senare. Jag har ingen aning, men jag har inte direkt något schema som jag följer. Jag vill helst gå upp i tid, så jag försöker ställa klockan. Mm. Men ibland kan jag ju liksom snosa lite. Ska inte ljuga.
Hur har sommaren varit?
Nej men alltså, min sommar har varit så chill så att det liksom är helt otroligt. Jag har ju varit i Stockholm nu i 2 månader och det har ju varit så dött här. För alla är ju på semester eller typ i sommarstugan. Och alla är så här, men gud, en spökstad, vad läskigt. Men jag älskar det. Jag tycker det är så härligt när det är tyst och lugnt och bara liksom, ja men chill, jag älskar det. Så hittills har det varit superbra. Och jag bryr mig inte ens om regnet, tycker det är jätteskönt. Man får ingen FOMO alls.
Men jag håller med, jag ser inte problemet heller. Det är ganska skönt när det är lite så här glest med folk. Man känner sig lite mer fri och inte så stressigt på något sätt.
Ja men verkligen, och typ det här med just att det har varit dåligt väder känns typ skönt, för då kan man vara hemma och typ organisera, fixa saker. Man behöver inte liksom se alla vara ute och grilla varje kväll och göra det här, så man bara, men gud, jag gör ingenting, jag bara hemma. Så här, det är lite skönt tycker jag. Mm. Så det har varit bra hittills.
Ska vi ge lyssnarna en liten kort presentation av dig, för de som inte har stenkoll på dig. Pitcha dig själv på 45 sekunder. Vem är du?
Nej men gud, det här är värst jag vet. Så jag får inte säga. Nej, det här är värst jag vet.
Sorry.
Åh gud, 45 sekunder. Jag blir helt stressad.
Okej, en minut då.
En minut. Men Josefin Kvist heter ju jag. Jag bor i Marbella och lite i Sverige också. Lite från och till sådär. Jag jobbar med sociala medier som du så fint sa förut. Influencer, alltså det där ordet, jag har så svårt för det.
Men låt oss mynta något nytt ord då. Om ja, du har du chansen.
Vad ska man säga? Jag brukar bara säga att jag jobbar med sociala medier.
Ja, men det är finare kanske.
Ja, kreatör.
Men det är väldigt bespottat ordet ja. Influencer. Jag förstår din känsla om det.
Men det har nästan blivit lite negativt laddat. Ja. Och det är synd. För det är ju så, det är ett sånt bra jobb. Det är så många liksom som jobbar med det. Och framförallt jättemånga tjejer. Och det är jättekul att vi har en sån här kvinnodominerande liksom. Mm. Så det...
Jag kan tycka att influencer-ordet har fått oförtjänt mycket skit. Men samtidigt så är kreatör nog på andra sidan spektrat. Det låter så jävla snoffsigt på något sätt.
Ja, verkligen.
Så vi behöver hitta någon mellanting, tror jag.
Ja, men vad fan ska vi döpa det till då?
Jag vet inte, det är du som jobbar med det.
Men jag måste klura på den här.
Du får fnula på det en timme.
Ja, jag ska göra det. Så återkommer.
Vi återkopplar om en timme då.
Ja, vet du, bra. Ja. Nej, men vem är jag? Jag är en tjej som egentligen kommer från landet. Gillar liksom det här landetlivet egentligen. Men har också en del av mig som gillar det här lite mer fancy-pansy. Jag är liksom tvådelad. En fot i varje läge liksom. Mm. Ja, vad ska jag säga? Hur presenterar man sig? Jag tycker det är så
inte.
Svårt.
Det har ju gått en minut, så att det var jättebra.
Ja, det hade ju gått 2 minuter redan. Jag är en tjej från landet, men jag gillar också att bo i stan. Alltså.
Ja, men det räcker jättefint. Ja, men, och jag bjöd ju in dig av flera skäl hit. Dels för att jag är nyfiken på det, men också för att du var ju med i samma program som jag har varit iväg på nyss.
Ja.
Ja.
Det här är ju så spännande, för att jag vill ju veta allt om din resa och vad som hände. Ja. Men du får inte säga att för att
nej,
du...
för det börjar väl sändas typ exakt just nu när det här släpps.
Är det sant?
Ja, så det är svårt för mig att säga jättemycket, men man kan ju generalisera lite. Stora penseldrag.
Ja, men verkligen. Sen får du ge mig så här dirty details när vi har stängt av.
Ja, men
eller bryter du kontrakt då? Kanske?
Nej, det tror jag inte. Eller jag vet inte. Men jag har ju hört en del dirty details från min kära vän Magnus Hedman.
Ja, och ja. Magnus. Alltså, älskar. Jag hade inte klarat kompanisvar om det inte hade varit för honom.
Han är otrolig.
Han är otrolig. Mm. Han hjälpte mig med allt. Du vet. Kosttillskott. Han liksom masserar ställen. Gud, nu lät det jättekostigt. Men han masserade.
Han gillar att massera ställen.
Han gillar att massera. Nej, men du vet så här. Hade man ont i foten eller armen, då kom han där och tryckte lite. Alltså, du vet, så här, och han peppade en så mycket i alla utmaningar. Så, nej, men han var liksom the doctor of the house. Otrolig människa.
Han är en av mina närmsta vänner, och han är verkligen som du säger, han är otrolig stöttepelare i livet i alla lägen. Han är väldigt så här, trygg på många sätt.
Mm.
Och kan väldigt mycket, vet mycket. Det är väldigt skön människa att ha nära sig i livet. Liksom.
Ja, men det förstår jag.
Så, han ringde senast igår och bara så här, du vet, jag älskar människor som bara ringer så här, förutsättningslöst ibland, bara för att stämma av, kolla läget, så här, vad händer? Så här, det är så jävla, man bara, fan, vi är riktiga vänner.
Det är så sällan också folk gör det.
Ja, jag vet.
Och det är så mysigt. Jag gjorde faktiskt samma sak med Daniel Paris häromdagen. Mm. Jag bara ringde han för att typ så här, chitchatta lite. Mm. Och det var bara så himla mysigt. Det behöver inte vara så länge, men du vet, så här, en kvart, 20 minuter, bara catcha upp och sen så. Det var jättemysigt.
Men det är väl det också som är riktig vänskap, tycker jag. När man liksom verkligen säger, men nu är det ingenting. Jag vill bara kolla allt bra. Jag vill bara hålla liksom relationen levande. Och jag känner bara efter den här inne. Jag bara, fan, vi är riktiga vänner. Det är så fint bara.
Mm. Tycker vi ska göra mer av det här.
Vi kan lova varandra det, och så kan lyssnarna också lova det. Att vi börjar liksom ringa vänner mer bara. I alla fall de som nu vill ha en riktig relation med.
Verkligen. Ett tips där också är att spela in typ sådana här meddelanden till varandra. Mm. Röstmeddelanden. Istället för typ smsa. Och sen så kan man lyssna på det när man har tid. Och sen svarar man när man har tid. En liten så här update om ens liv typ.
Mm.
Fattar du vad jag menar? Det är jättesmidigt.
Och just nu när Memo har dött också, så tänker jag att vi kan börja med andra ljud mer.
Exakt.
Rest in peace, Memo.
Ja, verkligen, verkligen.
Varför är det kul att de har dött? Jag vet inte.
Jag skrattar nu för att du skrattar. Vi är typ taskigt.
Jag vet, nej, men det är inte taskigt, men det var en komisk idé bara.
Okej. Vi får se om vi tar med det, men nej,
exakt. Man ska inte sparka på någon som ligger ner.
Verkligen.
Vi är snälla här. Nej, men jo, exakt, för att det är så kul att bjuda in dig då och jämföra säsongerna lite så där. Och som sagt, Magnus sa ju också att du var en jävligt härlig tjej ju.
Men gud, vad snäll han är. Mm. Tack. Shout out till honom.
Verkligen. Så att nu ska jag fråga dig här lite så här. När du sa ja till det programmet.
Ja.
Vad var förväntningarna, och hur blev förväntningarna kontra resultatet?
Oj, nu, men det här är så roligt, för de ringde ju mig när jag satt i Marbella och drack sangria. Och det var typ 2-3 veckor kvar tills vi skulle åka. Alltså, det här var så tätt inpå. Det var någon annan som inte kunde åka, eller om det var någonting med den personen. Man får göra såna här tester innan, du vet. Det var någonting som hade hänt. Jag minns inte riktigt vad det var. Så de hade i alla fall en spot över. Så då ringde de mig och var så här: "Hej, kan du vara med?" Lalalala. Så jag var ju liksom en typ men jag var inte, skulle inte vara med från början. Och jag satt i Marbella och som sagt drack sangria och tänkte, men gud, ska jag åka på det här och tävla? Jag är inte fit for a fight. Alltså jag spenderar sommaren i Marbella liksom. Men sen älskar jag att utmana mig själv. Alltså kickar och jag tänkte bara, det här, nej men jag kan inte tacka nej till det här. Jag måste ju bara göra det. Så jag tackar ja och hade liksom inte så många... Alltså jag hade inte så många tankar kring det. Jag förväntade mig inte så jättemycket. Jag tänkte ju så här, det här kommer nog vara det värsta jag gjort, men också det bästa. Och mer än så var det inte. Men det var ju en prövning. Det var det ju verkligen. Och ett, så är jag inte van med typ så här militärlivet. Det här liksom att ha sån pli på sig själv. Typ man ska upp och bädda sängen, man blir väckt med den här trumpeten. Man blir ju livrädd när man vaknar. Liksom. Man ska städa och man ska fixa och man ska ordna. Det ska vara ordning och reda och vika och tvätta. Alltså, jag är inte så ordningsam. Så bara den där biten tyckte jag var lite så här jobbig att faktiskt gå igenom. Men så bra, för att jag är ju jättemycket mer ordningsam nu i hemmet än vad jag var innan jag var med i programmet.
Men det var nästan det tuffaste tycker jag, det här med... I alla fall att komma in i det här med liksom, ja, men hur noga vikt allt skulle vara hela tiden. Och de här jävla, ja, men nu ska det undersökas skåpen om ni har... Och man bara så här, det här är sinnessjukt. Liksom.
Nej, men det ska vara centimeter mellan plaggen som man viker. Och de ska vikas med vissa centimeter och mått. Och när man bäddar ska den här 5 kronan släppa. Så den ska liksom studsa upp från lakanet. Alltså vet jag, var du van med sånt här innan?
Nej, men fan tror jag.
Du har inte
jag
gjort
också
lumpen.
ADHD. Jag är samma skrot och korn, vad fan.
Du bara slänger in kläderna i garderoben.
Ja, men gud, herregud, jag har städerska hemma. Jag kan inte städa, jag kan inte vika, jag kan inte göra någonting.
Men bädda sängen liksom.
Ja, jag har inte bäddat sängen hemma flera år.
Men gör du det nu?
Pass. Jag tänkte ju dock såklart så här, men nu kommer allt förändras när jag kommer hem. Men det har ju tyvärr återgått mycket till det gamla. Så du är ju en bättre förebild kan jag säga, som men, har förändrat mycket.
Men mycket har faktiskt för mig också gått tillbaka till det gamla. Men just de här grejerna med lite ordning och reda har jag faktiskt försökt ha efter. Sen är jag inte bra på det varje dag och varje liksom vecka sådär. Men jag är bättre på det. Och det är faktiskt fridfullt att bädda sängen på morgonen och bara ha det lite mer ordning och reda. Det blir en annan pis i kroppen.
Det låter som en Magnus Hedman-grej så här, men man sätter standarden för dagen här.
Ja, men verkligen. Ja. Jag hör hans röst säga det där verkligen just nu.
Exakt, ja, men han skulle kunna säga något sånt när han föreläser typ.
Ja, verkligen, verkligen. Nej, men så jag hade inte så mycket förväntningar och hela resan var egentligen väldigt svår tycker jag, men så kul. Mm. Alltså jag saknar ju det. Och jag är så glad att jag gjorde det. Men jag skulle också aldrig vilja göra det igen. Nej. Så när du sa att du hade varit med nu, jag bara, åh gud, stackare. Men ändå, lucky you, för att det är ju verkligen en otrolig upplevelse.
Ja, men det var så svårt. För när folk frågar så här, var det kul? Då säger jag alltid så här, kul är fel ord för mig. Alltså, det var ju en otrolig upplevelse. Men det var ju inte kul på ett så sätt som man upplever kul i livet.
Man skrattar ju inte
nej,
så mycket.
Ingenting, nej. Man grät mest. Alltså jag grät mest. Alltså,
ja, du gjorde det. Ja, jag med
flera gånger. Alltså jag var nära på att åka hem flera gånger också. Jag var så totalt knäckt. Men jag är så glad att jag liksom inte agerade på känslan som man så ofta gör som ADHD-unge. Liksom. Att man liksom lyssnade på dem man var med. Bara så här, du vet, rida ut den här känslan. Så ta inte beslut när du är i affekt. Liksom.
Exakt.
Och det var så viktigt att det var en bra grupp som jag upplevde att ni hade också.
Jätte.
Det är helt avgörande ju.
Verkligen. Alltså, man bor ändå så tätt. Man umgås hela tiden. Ja. Äter tillsammans. Går på toa tillsammans. Och det är ju väldigt så intimt. Ja. Alltså så här, man står ju under kläder och bara kastar sig på kläderna. Och bara byter om på 2 sekunder för att man är stressad. Och det behöver vara bra människor runt en. Så skönt att höra att du också hade en bra grupp. För det är så viktigt.
Men också det här, att man, som du säger. Man umgås liksom. Man sover på varann. I såna 90 sängar och man umgås dygnet runt och det är liksom så här, det finns liksom inget privatliv, det finns ingen egen tid, det finns ingenting och man sover jättelite och så de här utmaningarna varje dag. Det är ju upplagt för att man ska brytas ner liksom.
Och det gör man ju.
Ja.
Och det är det som är så spännande att när man väl också bryts ner, det är ju där man då kommer till den här punkten som du just precis sa, att man vill ge upp och bara nu skiter, nu åker jag hem. Men sen stannar man ändå och det är ju en alltså otrolig utveckling, för att man blir ju verkligen så här, gud jag fixade det, jag klarade det, jag gav inte upp. Mm. Och det har jag också tagit med mig typ alltså nu hem i vardagen, att så här, jag klarar mer än vad jag faktiskt tror. Ja. Typ, för förut var jag lite av en så här quitter med vissa saker, jag var så här, nej men jag orkar inte. Men där fick man ju verkligen pusha sig själv, så idag vet man ju att man kan så mycket mer. Och då vågar man ju faktiskt utsätta sig för lite större saker och ta på sig lite mer för att man vet att man kan.
Ja, exakt. För det är ju så, utan att avslöja för mycket, så är det ju både i er säsong och i vår säsong folk som faktiskt alltså, åker hem på onaturliga sätt. För att inte för att de åker ut i tävlingar, för att de pallar inte liksom.
Exakt.
Och det, jag tror det är liksom någonting de nästan räknar med i ett sånt här program.
Mm.
Men med det sagt så är man ju också så glad att man faktiskt inte gjorde det. Mm. Att man stannade kvar, för det blir så här, hade jag i efterhand nu i höst kollat på programmet och bara så här, okej, jag åkte hem där för att jag mådde dåligt, för att jag inte pallade. Jag hade tyckt att det kändes jävla jobbigt.
Ja, du hade det.
Jag hade sagt, fan att jag inte bara red mig igenom det.
Ja,
och nu
jag
har vi,
fattar.
Och nu har både du och jag gjort det. Att man tog sig igenom det och stannade till, så, jag vill inte säga hur länge, men alltså. Ja, men liksom, man åkte i alla fall inte hem för att man liksom inte pallade.
Mm, jag fattar.
För du var ju också, jag bingeade ju er i säsongen när jag fick frågan.
Du gjorde det?
Ja.
Hade du inte sett det innan?
Nej,
vad är du för polare till Magnus, tänker
jag
då?
Ja, men det kände jag också. Jag kände mig som en dålig kompis. Men,
ja, verkligen.
Men samtidigt så är jag så generellt så otroligt ointresserad av militärvärlden.
Alltså, ja, jag också egentligen.
Så otroligt ointresserad. Alltså,
men nu har det blivit lite bättre.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lite mer intresserad, är inte du det?
Jo, absolut.
Ja.
Ja, men det är ju mer spännande såklart. Och när jag fick frågan då så kände jag bara, men då måste jag ju kolla det.
Mm.
Och när jag väl började kolla, med det sagt då, så när jag började kolla ett avsnitt, så tyckte jag det var väldigt, väldigt bra.
Vad var första, vad känslan när du såg? Var det såhär, det här vill jag göra? Eller bara, nej.
Nej, inte att jag ville göra det. Det ville jag fortfarande inte göra. Nej,
men
det
känslan.
Var bra tv. Ja. Känslorna var äkta. Det var liksom, alltså det är så mycket tv idag, det vet ju du, att det är så mycket som är konstgjort och fake och liksom så här, folk är så medvetna om vad
ja.
De ska göra.
Mm.
Men i Kompani Svan så är det liksom, det är vad det är.
Det är så äkta.
Ja.
Varenda känsla, alltså ilska, sorg, ångest, ja. Allt är bara så här, så äkta.
Man är alldeles för sliten för att liksom vara medveten om att iscensätta någonting.
Ja,
man tänker
ju
inte på det.
Nej, alltså där är det bara överlevnad.
Ja.
Det är, alltså du låter kanske... Alltså såhär, åh gud, det var så himla svårt. Men det var verkligen överlevnad. I alla fall för mig, så kan inte jag prata för alla andra. Men för mig var det verkligen såhär, jag måste bara ta mig igenom. Inte dagen, utan timme för timme. Och man visste ju knappt vad klockan var. Så det var såhär, du vet när man gick och jag tror om det, du vet när man också går runt och marscherar så länge, när man gick liksom den här långa. Du vet, jag kunde inte ens tänka så här, okej, jag ska ta mig igenom den här marschen. Utan jag tänkte så här, okej, fram till den där pinnen, fram till den där stenen, fram till det där trädet. Jag hade hela tiden så korta mål framför mig bara för att typ klara av det. För att jag tyckte att det var så jävla jobbigt.
Men jag kommer ihåg när jag såg er mardrömsmarsch och jag led med dig så mycket.
Och gud, vilken av dem, för det var så
hade
många.
Du fick ju typ ångestanfall under själva marschen.
Men det var efter vi hade sovit utomhus, eller hur? Nej, men du... Jag kan knappt, alltså, när jag ser det där, och då har de inte ens tagit med det värsta på tv, kan jag säga. Det var så mycket mer som hände under, det där, ja, under de där timmarna.
Låt höra.
Ja, men jag fick ju panikångestattack, men i och med att det är tvs klippan är ganska korta liksom, så scener, och det värsta var kanske inte heller riktigt med taget, men jag liksom simmar ju typ av. Alltså jag hängde på Gundes typ så här, runt hans hals typ, och han verkligen höll upp mig, och de bara, i med sock, och typ tryckte i mig typ så här cola och dextrosol och liksom, för att jag var helt typ avtuppad. Och de här panikångestattackerna som jag fick, och man ser ju ändå i det programmet, tror jag. Jag fick kanske 3-4 stycken under den marschen.
Shit.
Det bara kom för att, och de pushade mig så hårt att fortsätta, vilket är bra, för idag är jag liksom så glad för det. Men jag fick en panikångestattack, ville liksom avsluta, jag fortsatte, fick den igen, och grejen är att när man får sådana attacker, det känns ju liksom som att man ska dö. Alltså man kan ju inte andas. Så att man fortsatte ändå är så himla typ starkt bara. Mm. Och att den peppen och kärleken som jag fick från alla, det betydde så mycket. Mm. Det, nu, alltså, nu när man pratar om det, jag har inte pratat om kompanisvampen på så länge, men nu när jag verkligen pratar om det och verkligen tänker på det, så är det så här, shit, vad sjukt det var och fint det var. Mm. Jobbigt, men vilken grej, alltså, att man klarade det. Mm. Så ja, det var lite grövre än vad det såg ut som på tv, så, men jag tror inte heller man kan ta med allt egentligen. Nej, men det var inte så kul.
Det som jag tänkte på är lite det här med hur våra säsonger skiljer sig. Mm. Och det finns ju en avgörande skillnad. Och det är ju, gissa vad?
Platsen.
Myggen, ja.
Ja, men för jag har hört att ni spelade in typ Linköping.
Ja, precis. Mitt emellan Linköping och Motala.
Okay.
Kvarn militäranläggning heter det. Och det var ju lite mygg. Men som, att du vet, som i Stockholms skärgård typ.
Nej, men alltså, förlåt, men jag måste ändå säga att myggen var typ... Det var nästan det värsta av allt i hela den här inspelningen. Nej, men alltså, jag förstod, jag har aldrig sett sånt i hela mitt liv. Alltså, så mycket mygg. Du vet det här när vi hade övernattningen och Niklas filmar sig själv. Sen filmar han upp mot myggen.
Ja.
Nej, men jag blir liksom, jag får rysningar, jag blir äcklad av hur mycket mygg där. Det är så, alltså, det var så vidrigt. Jag har aldrig varit med om liknande. Aldrig.
Alltså, jag träffade Niklas på Hedmans 50-års tjohej.
Ja.
Som jag bjöd in dig till också. För du var borta då. Jag och Lans hade en överraskningsfest för...
Jag hade kommit om jag inte var busy, ja, jag lovar.
Det tror jag absolut. Men vad som är grejen var att jag träffade Niklas och då berättade jag att jag hade fått frågan om Kompani Svan.
Ja.
Och han sa så här, ja, men det borde du absolut göra, men jag hoppas ni får en bättre plats än vad vi hade. Jag bara, ja, det var tufft. Eller? Han bara, jag sov en natt i skogen och när jag dagen efter skulle ställa mig upp och kissa så kollade jag ner på min kuk och då var kuken svart av mygg. Ja. Så jag bara...
Men han hade så mycket myggbett på sin, alltså, ja, penis. Alltså, det var
ångest, det var fruktansvärt, alltså, det var så hemskt.
Och grejen var att jag såg han i kalsipp typ någon dag senare och hela hans rygg och armar var ju liksom så ätna av myggen. Och då kan jag bara tänka mig hur det nedre partiet såg ut. Men alltså så här, jag ska ändå säga att alltså, mygg, det blir ju svullet när man får myggbett, så det kanske blir kul att ta i alla fall.
Exakt. Perfekt om man ska ta bilder och tänka,
ja,
dick pics.
Ja,
här är min stora mygg.
Ja, ja. Och med någon sån här specialeffekt, du vet, sån här kondom som har såna här risper på sig så det ska bli skönare. Han får liksom den naturligt.
Det är knottriga.
Ja, exakt.
Ja, just det, vad heter de? Näcken? Eller var det back in the days?
Näcken, där.
Så jävla throwback.
Jag älskar ändå det namnet, Näcken.
Vad hette?
Vilket geni som kom på det.
Ja, eller hur? Det fanns ju så här, 8 olika kondomer och olika färger. Och en hade knottor, en var stor, en var liten, en var svart. Ja, en var svart också.
Ja, just det.
Mamba heter den, tror jag.
Mamba!
Och det är lite rasistiskt att den svarta heter Mamba.
Jättekonstigt.
Jag dör!
Jättekonstigt.
Åh, herregud.
Ja, men Näcken tycker jag ändå liksom är väldigt, väldigt bra namn för det.
Näcken får byta namn till Valgren efter det här programmet då.
Verkligen. Han kanske borde göra en så här grej av det här, Niklas. Det här är faktiskt en vad heter det, affärsidé.
Verkligen. Nej, men jag
men ni hade inte mygg ni, alltså.
Ja, lite grann. Men klart vi hade mygg.
Ja.
Och jag tror att det är lugnt för produktionen att vi säger, vi sov ju också i skogen och såna nätter, och det var ju liksom, det var ju skit.
Du gjorde den övernattningen.
Ja, myggen och knotten och så här.
Vad är det värsta?
Mardröm. Alltså, alltså så här, jag vet inte hur mycket jag får berätta, men det känns inte som att det är som att man spoilar någonting, men det finns ju tillfällen där liksom så här, ja, vi har natt i skogen och ja, man sover ingenting och så dagen efter är det så här 4 mil.
Ja,
men en sån grej med 50 kilo på ryggen. Alltså det är det värsta jag upplevt i mitt liv, tror jag.
Ja, det är det. Ja. Fick du någon sån här mental breakdown? Alltså så, ja, jag fick till att du bara så här tappade,
alltså,
liksom.
Jag ska inte spoila för mycket. Jag känner att jag kommer få skit om jag gör det. Men, absolut.
Nej, fråga,
det är liksom så här, det är tillfällen där man liksom bara ligger och gråter och skakar för att man liksom, om man är så nära på att åka hem.
Ja.
För att man är ju helt förstörd.
Men så utmattad.
Ja, det är helt sjukt. Och just det här, ingen sömn, det är det. Jag har inte sovit någonting. Jag kan inte gå flera mil nu. Jag kan inte ha den här packningen på ryggen. Det är omöjligt. Och så bara, ja, nu är vi klara. Nej, det var en mil till. Man bara, kul överraskning. Vi kör vidare.
Jag vet.
Man bara så här.
Och då säger de typ såhär, de bara, vi säger så här bara för att vi vill testa eran såhär besvikelse, typ hur ni hanterar besvikelse. Och det är jag jättedålig på.
Ja.
Du också det, eller?
Ja, men jag är dålig på när det ändras från vad jag är inställd på. Jag blir knäpp av det, alltså.
Ja.
Och det var ju väldigt, man fick ställa in sig på att man inte har någon jävla aning om någonting. Vad som helst kan hända.
Men det är också lite skönt, det här kontrollbehovet som man släpper. För jag har också såhär kontrollbehov, och det var man ju nästan lite tvungen att släppa och bara såhär, följa med. Och jag tycker ändå det var ganska skönt. Sen var det ju hemskt, men det var skönt att inte ha det här kontrollbehovet hela tiden.
Men vi använder just det här som någon slags överlevnadsstrategi. Att när vi led så känner vi bara så här, okej, okay, men de förra hade i alla fall mycket mer mygg. Alltså vi sa det till varandra, ja.
Jag dör, det var ju så. Det var så här, vi har det skit men de hade ändå mygg.
Ja men det var ju så, ja men det var verkligen så.
Ja vad roligt.
Och jättemånga grejer som eller många grejer var ju samma som ni gjorde. Men det var ju också mycket nytt. Så det var en blandning mellan nya och gamla grejer.
Men gud vad spännande, det ska bli så kul att titta på det. Och jag vill verkligen fråga dig så mycket.
Ja men vi tar det efter.
Vad var bäst? Men du får inte svara på det.
Nej jag ska inte göra det.
Men så här då, känner du nu i efterhand så här att det var värt det?
Ja.
Hade du gjort det igen?
Nej.
Nej, för det där, jag säger exakt samma sak. Joy och typ andra jag har pratat med, de är så här, men gud jag hade kunnat gjort det igen. Nej. Och jag är så här, jag vägrar. Jag hade aldrig gjort det igen, jag är jätteglad för att jag gjorde det. Det var helt otroligt, hemskt men också otroligt. Men jag skulle aldrig någonsin utsätta mig för det igen.
Ge mig dubbla betalt så gör jag igen.
Är det så? Ja. Jag hade inte gjort det ändå kan jag säga. Nej.
Men du är också mycket rikare än vad jag är. Du är influencer.
Nej, men så fick du mycket mer betalt än vad
kanske.
Jag fick.
Kanske, jag vet inte.
Jag tror det.
Nej men det är så jävla kul. För när de är, du vet, i synkarna, då frågar de mig så här, varför gör du det här? Och jag bara sa så här, det var exakt det sjuka är att de sjuka är. Att de säger så här, varför gjorde du det här? Och då säger jag bara så här, men hur ärlig ska jag vara? De bara, var helt ärlig. Jag bara, okej, pengarna. De bara, det kan du inte säga. Jag bara, men jag skulle ju vara ärlig, sa du.
Jag dör. Du vet, exakt så gör jag samma till min mamma faktiskt. För jag fick ringa henne en gång. Och det här var dagen innan vi skulle göra övernattningen utomhus. Mm. Och jag kände på mig att så här, för jag hade ju sett lite av det norska programmet. Så jag kände på mig och jag visste att nu kommer det komma typ den här övernattningen. Så jag ringer min mamma dagen innan. För ibland fick man ju ändå telefonen liksom. Men man fick ju inte direkt ringa folk och sådär. Men jag ringde mamma en gång typ. Ringde henne, jag grät i telefonen och jag bara, jag vill ge upp, jag klarar inte av det här, jag tror att vi kommer sova ute i natt och jag fixar det liksom inte. Och hon bara, men Josse, hur mycket pengar får du på det?
Ja, men det var ju...
Hon bara, ett, du kan inte ge upp, du är en fighter, du ska klara det här. Sen sa hon så här, hur mycket pengar är det? För man fick ju, jag vet inte om man får säga det här, man fick ju också per avsnitt så sen. Och då, jag satt och räknade då hela tiden. Vilket avsnitt är det här? Vilket avsnitt är det här?
Ja, det där, alla gör sådär. Alla gör sådär. Det är mänskligt.
Det var så överlevnadsgrejen liksom.
Men jag tycker att man kan ju vara transparent med det. Det blir så här, motivationen var ju det mycket när det var så tuffa. Såklart, vad fan, man är ju människa också.
Jag tror man tar till allt. Ja. Alltså motivationen var liksom, man tog till allt. Det var så här, okej, jag gör det för min personliga utveckling. Jag gör det för att jag vill stanna med de här människorna. Jag gör det för att jag kommer ångra mig sen om jag avslutar det. Jag gör det för pengar. Jag gör det för det här. Jag vill ju att mina föräldrar ska vara stolta över mig. Du vet, man gjorde det för så många olika anledningar. Motivationen liksom, den var lite olika från dag till dag kan jag säga. Men just vid det här tillfället kände jag som du. Alltså där vi synkade, pengar.
de bara, ni bad mig vara ärlig, vad ska jag säga liksom?
Vad sa du istället sen då?
Nej, men sen sa jag väl såhär, men det är en stor utmaning. Och Hedman sa att jag måste tacka ja. Det spelade också in, han sa ju det, du måste göra det. Alltså, nu när jag fick frågan så ringde jag honom. Och då sa han såhär, du måste göra det.
Men känner du att du utvecklades nu efteråt? Känner du så här, shit vad det här gav mig?
Ja men du vet, alltså under programmet så får man ju också utvecklingssamtal ju. Där man får höra sina styrkor och svagheter och sånt där. Ja, vilket är rätt speciellt ju. Det är ju väldigt, en objektiv bild av hur man funkar liksom, som människa och i grupp och så här. Och vad man kan utveckla och vad man är bra på. Och det är ju jävligt nyttigt ju.
Och det är väldigt nytt för att det har man inte riktigt fått som vuxen. Alltså, eller, jo, man har ju dock på jobb kan jag tänka mig. Alltså vanliga jobb, de har liksom, eller vanliga jobb.
Nej, det vet du ingenting om.
Nej, det är ingenting om. Nej, men det känns så fel att säga. För grejen är att jag är ju min egna chef. Men jag kan ju tänka mig att, och jobbar man och har en chef så har man väl oftast typ så här, avstämningar med den personen. Så då får man lite feedback så här, vad som är bra eller inte. Jag är ju inte van att få det. Man vet ju liksom från skolan sådär. Men jag är inte van att få det från en chef. Men däremot så får jag ju det från mina följare. Där får ju lite feedback.
Exakt.
Men så man har ju någon typ av liksom, vad ska man säga, alltså känsla, eller så här, vet hur det känns att få lite feedback. Men det var en väldigt annorlunda feedback där, för att det var så himla precise. Typ det här gör du med städning, grupp, det här tar ledarskap. Du vet, det var så himla typ precise.
De är också väldigt sakliga och det är liksom inte inlindat på något sätt. Även om man har haters på, alltså om det alltså förekommer sånt på internet också, så är ju majoriteten av ens följare ju snälla liksom och vill en väl. Så de är nog inte lika, de är ofta ganska partiska ändå. För det är ju, de tycker ju om dig. Medan liksom Gunde och Micke, de säger ju som det är där. Och det är ju speciellt alltså.
Man måste ju tåla liksom sanningen helt enkelt, en liten bitch slap. Men det kan nog vara bra. Ibland måste man få en liten sån.
Och det fina med det var ju att man kunde öva på det de sa, och till nästa samtal fick man höra att men kanske du har gått framåt i det, och det var väldigt fint ju.
Men kunde du ta in det, eller blev du irriterad?
Nej, men jag, helt ärligt så kom ingenting av det de sa som en överraskning för mig.
Nej.
Alltså jag har ganska god, alltså jag är ganska medveten om mina brister och så, som människa. Så det var liksom inga överraskningar. Men däremot så, med det sagt, så har jag alltid vetat om det här. Och jag har ju försökt att ändra på hela mitt liv. Det har jag inte gått då. Så att skulle plötsligt gå liksom i ett program, det är så här, ja, på några veckor. Alltså, ja.
Det går inte. Ja. Men visst var det ändå lite läskigt, för att jag känner exakt samma sak. Att jag är ganska medveten om mina brister och så. Men att man kanske inte tittar på dem varje dag. Men de var så himla on point. Det kändes som att de genomskådade en så himla grovt bara, och verkligen så här on point med vad man behövde bli bättre på och vad man kanske inte vågade göra riktigt och lite sådär. Och det kändes så himla sjukt när de sa vissa saker, men jag bara, men gud, de har ju typ sett igenom hela mig, vad läskigt.
Det tydligaste ändå, för att svara på din fråga, det här med att om man har utvecklats någonting av programmet, det är ju det här med att man klarar mer än vad man tror.
Ja.
Det är ju så.
Ja.
Jag tror både du och jag kände det, att man var ju så nära på att ge upp liksom, och man gjorde inte det och man grejade det liksom.
Exakt.
Så det är det man får ta med sig på något sätt.
Man får en bättre självkänsla faktiskt.
Men så är det ju.
För jag tycker så här, självförtroende och självkänsla, det är två helt olika saker. Och jag har ganska bra självförtroende, men min självkänsla har inte alltid varit superbra. Men efter programmet så min självkänsla höjdes väldigt mycket, för att jag just överkom vissa saker som jag inte annars hade gjort liksom, och testade mig själv till max. Så nej, men jag tackar faktiskt den liksom, den upplevelsen, för att min självkänsla blev bättre i det programmet.
Hur mådde du efter det?
Jag var helt slut.
Ja. Alltså, det var...
Och det värsta av allt, att när jag kom hem dagen efter var det Lollapalooza. Och jag gick ju på det. Knäpp som jag blev ju liksom pröttfull och snedfyllade lux. Och efter det här jag bara, okej, det här, jag måste vila. Jag ska inte dricka alkohol, jag måste bara vila. Men jag tror att man kom ut därifrån och var så här, frihet, nu ska jag gå på festival, träffa alla, wow, liksom. Men det kanske inte var det smartaste liksom, draget. Men jag var bara jävligt trött när jag kom hem. Men lite ångestfylld. För att det kändes så himla konstigt att komma tillbaka till liksom, den verkliga världen och inte ha någonting att... Vad ska man säga? Alltså, där inne blir man ju betygsatt varje dag för dina prestationer. Helt plötsligt hemma så har du inte det längre. Då får du göra lite vad du vill. Så, men hallå, ska ingen säga till mig att jag har gjort något bra eller gjort något dåligt, vad jag kan förbättra? Förstår vad jag menar? Det är som att man har någon som leder en lite där inne och styr dig och hjälper dig. Och här hemma så får man liksom göra det själv. Så jag tycker det var lite konstigt att komma hem. Trött och konstigt, och också typ att man saknade alla. Jag hade lite så här separationsångest. Sova själv, jag bara, gud vad hemskt.
Vi ska faktiskt ha återträff ikväll.
Ska ni? Nej, men gud vad mysigt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ut hos Rickard Olsson på i Saltsjöbo.
Men gud vad mysigt.
Ja, det ska bli jättemysigt.
Men när kom du hem?
Det här var väl hela juni.
Ja, okej. Okay. Det är ändå färskt. En och en halv månad typ kom du, har du varit hemma?
Ja, visst. Ja. Så det var färskt. Och jag var så trött när jag kom hem. Alltså det var lite med en ny form av trötthet.
Ja.
Jag kom hem direkt till barnvecka med två små döttrar liksom. Oj. Själv med dem. Och den här tröttheten, jag somnade som stående på ICA.
Nej, men...
ja, jag var så trött alltså. Jag började bara sova och jag bara så här, nu får ni varsin iPad. Pappa ska sova en vecka nu. Det var nästan på den nivån alltså. Alltså jag var så trött.
Och jag bara, men du klarade det?
Ja, jag tog mig igenom det också.
Ja, det också.
Men det var veckan efter den när jag också var barnlös liksom. Då var det bara så här, nu börjar jag riktigt... Jag bara sov. Och jag var liksom på kolmården första dagen när jag kom hem med mina barn efter Kompanien Svan. Och jag minns ingenting. Det är som blackout. Nej, men det är så här, det var svart liksom.
Du bara gick på den här reservenergin liksom.
Ja, hemskt.
Men känner du igen dig någonting av det jag säger nu? Lite så här separationsångest, ja. Eller liksom att du... men att det är konstigt att inte ha någon som betygsätter i det här.
Ja.
Att nu är det bara, nu är det över.
Ja, ja, men jag tycker ändå så att nästan alltid när man gör så här stora projekt i livet så är det någon slags märklig tomhet, separationsångest, någon lite olustig känsla efter som inte är så jävla härlig.
Ja.
Men jag tror att så här, what goes up must come down.
Ja.
Även om det inte var svinkul så var det en stor upplevelse. Alltså en kraftfull, alltså för känslolivet så. Så det blir ju en märklig känsla efter, såklart, tänker jag.
Gud, ja. Och jag tror typ det är så fint att man har gjort det här med de här människorna, för det är typ bara de som kan förstå vad man gick igenom.
Mm. Mm.
Alltså även fast vi var med i samma program, jag kan ju förstå hur det kändes och typ så här, hur hemskt det var liksom, och så, för att jag har gjort samma. Men det är ju bara de man faktiskt har gjort det med som verkligen förstår ens utveckling och ens resa, så som jag förstår deras resa. Och det känns som att det är så fint på att man har gjort det tillsammans med de här personerna.
Vilka kom du närmast och har du haft kontakt med många efter?
Joy och jag kom ju jättenära varandra. Vi var ju stridspar från början till slut liksom. Och vi var det enda paret från början till slut. Så jag är lite stolt över det faktiskt.
Mm.
Hon och jag kom varandra supernära. Även Victor och jag kom varandra supernära. Vi har ju en podd idag också tillsammans och ses jättemycket. Han var i Marbella och hälsade på mig. Daniel och jag kom supernära också. Han har också varit och hälsade på mig i Marbella. Victoria och jag kom också supernära. Hon bor i Marbella, så vi ses där. Även Elisa, vi besteg ju Kebnekaise nu bara för någon vecka sedan. Så vi kom också, alltså så här, jag kom nära alla, känns som. Doreen var ju liksom vår extra mamma fram tills hon valde att åka hem då. Så hon var ju liksom, alltså, världens bästa stöd. Jag tycker också jag och Magnus kom nära varandra. Alltså alla kom nära varandra på sätt. Agneta, herregud. Alltså jag och Agneta, jag älskar Agneta. Vi gjorde liksom Getberget ihop när vi vandrade upp där. Det var helt fruktansvärt, men vi gjorde det. Och det är så här, shit, jag har bestigit ett berg med Agneta Sjödin. Fan kan jag säga att de har gjort det liksom.
Men precis, du kom ju hem ganska nyligen från Kebnekaise.
Ja.
Och det var Kompani Svan tjejgänget eller?
Det var jag, Elisa, Victoria och Daniel.
Mm.
Joy skulle egentligen följt med, men sen så gjorde hon inte det. Och, så det var vi fyra då, jag, Elisa, Victoria och Daniel. Ja.
Hur var det?
Det var helt fantastiskt. Det var så kul. Men jag känner mig också typ lite bortskämd. Jag tycker inte att det var så jobbigt.
Nej.
Alltså alla är så här, gud det var så jobbigt. Och alltså vi liksom möttes jag av liksom en storm. Alltså vi var liksom i ett regnmoln och det var liksom hagel, liksom is, regn, liksom storm, blåst, helt fruktansvärt kallt så, men jag tycker inte att det var så hemskt. Men det är nog för att jag jämför det med Kompani Svan i finalen, för det var verkligen helt satans fruktansvärt. Så typ det här var mer av en fin upplevelse. Det är klart det var jobbigt, alltså herregud, vandra så man har ju ont överallt och det är jobbigt och så där man är svettig, men det var inte så illa. Jag vill ju gå andra leden nästa år. Mm. Nu gick vi västra leden. Jag vill gå östra leden nästa år. För jag blev så här, det här, jag behöver mer utmaning.
Mm. Kanske Mount Everest.
Nej men gud, nej. Det är det inte riktigt. Tar inte det typ så här en månad att stiga?
Ingen aning.
Nej, jag har ingen aning heller. Nej. Jag har hört att de måste vara supervältränade för det. Nej, men jag fick höra att västra leden när vi gick, det är liksom bara egentligen vandring. Östra leden är att man liksom klättrar. Du måste ha med dig guide. Det är lite mer utmanande, lite mer farligt. Och det känner jag liksom, det är mitt nästa mission, nästa sommar.
Mm, ja, men det verkar som en jävligt häftig grej att bestiga ett berg. Och liksom man får ju en mersmak på så sätt av Kompani Svan, av de här liksom extrema utmaningarna.
Ja.
För det är ju en häftig kick liksom.
Verkligen. Jag har aldrig tänkt innan att jag vill bestiga Mount Everest, tänkte jag säga nu. Jag menar Kebnekaise. Men det var ju efter programmet som vi liksom pratade om det. Vi som gick då, så här, vad fan ska vi inte göra det? Och jag hade aldrig tänkt på det innan. Så jag har blivit lite mer frilufts, alltså människa. Jag besteg ett berg i Spanien också, La Concha, och du vet, där vid Marbella.
Mm, mm.
Det besteg jag också, det hade jag nog inte heller gjort om det inte var för Kompani Svan. Så jag är ändå tacksam till det, att det har öppnat upp liksom mina ögon för mer naturen och vandra och sådär.
Och mygg.
Och mygg också.
Jag har älskat mygg nu efter det.
Jag älskar det, för jag åkte tillbaka. Nej, men faktiskt, jag sa till mig själv förra året efter Kompani Svan, jag kommer aldrig åka tillbaka till Norrland. Aldrig i mitt liv, alltså inte på sommaren. Så nej, står jag ju här nu. Men det var faktiskt mindre mygg nu.
Ja.
Var det, än vad det var i juni, var liksom katastrof. Nu slutet av juli, början av augusti, då var det ändå okej.
Okay. Fruktansvärt alltså.
Men jag rekommenderar, bestiga, det var faktiskt kul. Det var faktiskt härligt.
Nu ska vi leka en lek.
Jaha, vad är det för lek?
Den heter associationsleken. Och det går ut på att jag säger ett ord eller ett namn eller någonting bara från ditt liv, kan man säga. Och du ska bara helt enkelt säga vilka tankar och känslor som kommer till ditt huvud när du hör ordet.
Det här känns som min ADHD-utredning.
Ja,
det är exakt
så här. Ja.
Och gud vad spännande, okej.
Okay. Jag vet.
Jag blir lite nervös.
Ja, det behöver inte bli. Första ordet i leken är intervjuer.
Stress är det första jag tänker på.
Varför?
jag blir så himla typ prestationsångest tror jag. Att jag vill säga rätt saker, jag vill inte bli missförstådd, jag vill inte på något sätt säga någonting som kan kränka någon och liksom jag, inte för att jag brukar göra det, men för att ibland kan det bara slip out things och sen så kommer det ut och sen så, ja. Så jag tror intervjuer får jag lite så här stresskänsla av. Jag tycker det är lite jobbigt.
Även nu?
Ja, men lite. Mm. Lite. Fast jag tycker att det här är väldigt, du är väldigt chill som person och väldigt så här välkomnande och varm, så det känns tryggt, men jag tycker att det är lite jobbigt. Och det är konstigt för jag själv har ju en podd och pratar mycket och sådär. Men jag brukar också ha lite underliggande ångest för det också, för att man vet att minsta lilla man typ, alltså, alltså så här, det behöver inte betyda att det är något dåligt, men om man vidrar och vänder på saker också, så här, man kan råka säga något som kanske inte är jättepassande och då blir det inte någon som bara, du, det här kanske inte var så bra sagt, utan det blir liksom en sån grov hatstorm och så här, rah! Så man, det har liksom med senaste åren blivit lite värre för mig, så att jag tänker mycket på vad jag säger för att jag inte vill bli missförstådd och inte få de här liksom grova haten. Mm.
Cancelkulturen.
Exakt så, exakt. Sen med det sagt så tycker jag det är jättebra att man påminner folk om att det här känns inte okej och det här kanske inte borde ha sagt så, men ibland kan det bli, ja, ibland kan vissa saker man inte menar på ett negativt sätt vridas till en annan sak och sen så får man hat för någonting man egentligen inte riktigt har sagt eller menat, och det är synd, det är tråkigt när sånt händer.
Det blir lite extremt liksom. Nästa ord är ADHD.
Jag känner mig tacksam när jag hör det ordet faktiskt. För att jag fick ju min diagnos nyligen. Det är bara ett år sedan. Jag fick den efter Kompani Svan. Nu önskar jag att jag hade haft mina 11-anspiller i programmet. Då kanske inte jag hade liksom tappat det lika hårt. Men då kanske jag hade vunnit, när jag skojar. Nej, men jag känner mig tacksam för att jag fick den diagnosen, även fast det var väldigt sent. Jag hade önskat att det var tidigare, att jag hade fått den tidigare. Men ändå tacksam att jag faktiskt fick den, för att jag har mer förståelse för mig själv och kan liksom förlåta mig själv för vissa saker och ha mer liksom empati och kärlek för mig själv på ett annat sätt. Mm. Så tacksamhet känner jag.
Det känns som det genomgående svaret när man frågar folk som har fått sin diagnos i vuxen ålder. Ja. Samma för mig, den här kluvenheten.
Ja.
Man är tacksam över svaret man får, liksom, man kan förlåta sig själv och allt sånt där, men också så här, en sorg över att man känner att man har liksom en förlorad barndom på något sätt, en förlorad skoltid, alla relationer som gått åt helvete, allt, ja, liksom så här.
Exakt, exakt. Och så, bara fan, det hade kanske kunnat vara annorlunda om jag hade vetat det här. Tänk vad mycket typ, amen, skit och ångest jag hade typ så här besparat mig själv. Samtidigt som jag också vill känna att allt är menat, att det ska hända. Jag hade inte varit den jag är, du hade inte varit vem du är om inte man hade gått igenom allt det här. Så jag vill också liksom känna att det som har hänt, det skulle hända. Det var menat liksom att det skulle hända.
Hur upplever du att medicineringen har hjälpt dig?
Jag tycker att det har förändrat mitt liv, om jag ska vara helt ärlig. Jag gör så mycket mer, jag är så mycket mer produktiv, jag kan faktiskt lyssna på folk och inte avbryta dem eller tänka på annat medan de pratar, utan jag kan faktiskt ta in det folk säger. Jag kan organisera lite bättre än vad jag har gjort förr. Jag kan faktiskt påbörja en sak och avsluta den innan jag börjar med 15 andra grejer. Jag har mindre ångest och kommer igång på dagarna. Det är väl det som är den största skillnaden faktiskt, att jag lyckas typ komma igång på dagarna och faktiskt få saker gjorda. För det är svårt också när man är egenföretagare, man jobbar hemifrån. Jag har ingen kontor jag går till och jag jobbar inte med någon heller så här fysiskt. Så det har varit svårt för mig att komma igång på dagarna och liksom ha struktur och ett schema liksom. Och det, med hjälp av mediciner, har jag verkligen kunnat bättra den delen liksom av mitt liv. Den är inte perfekt, absolut inte. Den är jättemånga brister, men den är bättre i alla fall. Så ja, medicinerna har faktiskt hjälpt mig jättemycket.
Vilka var dina största problem innan? Vad var det som var utmaningen med en odiagnoserad ADHD liksom?
Oj, det var delvis det här att inte kunna komma igång på morgonen, inte kunna starta min dag. Var ska jag börja? Jag har så mycket att göra. Det, liksom, jag hade ingen aning om vart jag skulle börja. Dock hade jag, eller jag har en assistent som hjälper mig jättemycket, och hon var ju, Hon märker också enorm skillnad nu. Hon sagt till mig, hon sa, gud, alltså det är sån skillnad på hur du jobbar nu. Och liksom, så just jobbbiten är en stor skillnad. Och hon hjälpte mig jättemycket då när jag inte hade med medicin. Och idag hjälper hon mig också, men inte lika mycket. Så det känns skönt att jag kan ta mer eget ansvar och faktiskt styra upp min vardag själv. Att jag inte behöver någon annan som gör det lite åt mig. Så det är att komma igång och liksom mer struktur och ordning och reda och liksom faktiskt kunna avsluta och påbörja saker liksom, så där. Det är en stor skillnad, men också känslomässigt, som jag sa, jag har mindre ångest, jag är mindre liksom det här impulsiva och liksom att, alltså förut liksom gick mitt humör upp och ner, upp och ner, upp och ner 100 gånger om dagen. Nu kan det gå upp och ner, men det är inte lika ofta. Och att jag liksom kan ha flera dagar i veckan där jag mår bra istället för att jag har flera dagar i veckan där jag mår dåligt. Så det är väl det, skulle jag säga. Mm. Det är så mycket. Alltså det är så himla mycket. Jag skulle kunna sitta här i flera timmar och prata om min ADHD och vad det har gjort. Men generellt så skulle jag säga.
Det är en annan podd.
Det är en annan podd.
ADHD-podden kanske.
Ja, ja. Vi får starta ny.
Ja, exakt, vi gör det idag. Nästa då, barndom.
Fint och varmt känner jag där. Gud, jag hade en jättefin barndom. Jag är från landet, som jag sa. Jag hade en jättefin barndom. Jag spelade mycket fotboll, jag hade häst. Min syster hade häst också. Mamma och pappa är båda egna företagare, så de har liksom kunnat väldigt, vad är det här för svenska, valt mycket att liksom jobba hemma, vara iväg, och så de har varit med mycket liksom i våra liv. Jag har även haft en farmor och farfar som jag har jättefina minnen med. De var mycket så här barnvakt och bakade bullar mycket med farmor, och de lärde mig simma och cykla och så här, och jag har haft en jättefin uppväxt och barndom verkligen.
Din överdos av sömnpiller?
Ja, där blir jag nu... vad jobbigt att prata om det.
Ja, det är högt och lågt här, vet du.
Ja, nu blir de här svängarna som jag pratade om alldeles nyss. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Nu är det precis upp och nu går det ner. Nej, men det känns faktiskt lugnt att prata om det. Men...
Var handlade det mycket om din outredda ADHD, tror du?
Nej.
Nej.
Nej. Utan det handlade om att jag var i en jätte toxisk liksom relation som, ja, men det bara bröt ner mig. Och jag hade ingen liksom självförtroende, självkänsla. Jag kände mig liksom helt sjuk liksom. Jag kände att jag inte kunde lita på varken mig själv eller min magkänsla eller vad mitt huvud sa till mig. Alltså jag kände mig så ensam och pressad och nedtryckt. Och
när var det här?
Det vill jag helst inte säga.
Okej. Okay.
Det var en tuff tid i mitt liv, alltså den tuffaste. Och det där, jag har kommit över det, men det sitter lite kvar. När jag fick min ADHD-diagnos så fick jag PTSD-diagnosen också, och jag visste inte det. Jag kunde ju tänka mig att det hade något med det att göra. Och mycket i mitt huvud har jag liksom kommit över, och att jag liksom har bearbetat ganska mycket. Men min kropp har inte riktigt bearbetat det. Så när vissa saker händer som kan trigga det, alltså mitt trauma, så reagerar min kropp idag. Jag kan liksom skaka, jag fryser, jag får liksom lite panik i kroppen. Så det är något jag verkligen måste jobba på och liksom ta tag i faktiskt. Men det var en jobbig tid. Det var en jobbig tid, och jag är himla glad att jag faktiskt överlevde. Att jag, när jag ser tillbaka på det, så blir jag så här, gud, jag kunde göra sådär mot mig själv. Jag förstår liksom inte idag. Eller jag förstår ju varför, men jag mår så himla mycket bättre idag. Så jag blir så ledsen av tanken typ att så här, gud, att jag mådde så dåligt att jag gjorde så mot mig själv. Det är hemskt. Och jag är bara så glad att det gick bra.
Mm. Vad kom det ambulans eller?
Nej, alltså jag var hemma hos min kompis faktiskt. Jag bodde hos henne då. Mm. Och hon var inte där. Och sen tog jag sömnpiller och hon hittade mig, och det känner jag också så här, var hemskt mot henne att jag gjorde så, att hon hittade mig. Det har jag jättedåligt samvete för. Och hon ringde ambulans, men de hade inte tid att komma och hämta mig. De sa till henne, de bara nej, och hon bara, men då kommer jag köra henne full, för nu jag är full, och då kommer jag sätta mig i bilen och köra henne full till akuten liksom, för att hon har tagit piller och hon har druckit. Och de var så här, ja, men då får du väl göra det då.
Oh, herregud.
Så de kom inte, utan hennes granne hjälpte till, och de liksom bar ut mig i bilen, och så skjutsade de mig till akuten. Ja. Och ja, sen kommer man pappa dit.
Herregud. Ja, det är bedrövligt.
Ja, nej, usch. Fruktansvärt. Men som sagt, jag mår så mycket bättre idag. Mm. Och det är också så här, jag tror att allting som sagt har en mening, så det var menat att det skulle hända på ett sätt.
På tal om just det då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Washka.
Ja.
Ja.
Oj, min känsla när du säger det, känner jag bara lycka typ. Mm. Alltså det var en otrolig upplevelse och hade väldigt mycket med just de här sakerna jag precis har pratat om att göra. Av alla mina liksom terapitimmar jag någonsin har gjort så har liksom, det har aldrig hjälpt mig så mycket som faktiskt den här sessionen eller sessionerna med ayahuasca gjorde. Jag kände så mycket kärlek till mig själv under den här liksom, ceremonin och kunde dela med saker. Jag blev ju enormt testad under den ceremonin också och mådde faktiskt jättedåligt under ceremonin, eller under en ceremoni. Men överkom det liksom. Och det var otroligt fint och det hjälpte mig jättemycket verkligen.
Mm. Berätta för lyssnarna vad ayahuasca är, för de som inte vet.
Men ayahuasca är en vad ska man säga? Det är ju en plantbaserad
psykedelisk, ja. Någon slags planta substans, ja, eller vad ska man säga?
Exakt, ja. Jag vill inte säga drog.
Nej, men det behöver du inte
för
göra.
För att jag tycker inte att det är en drog, men sen får alla tycka vad de vill, men
man kan ju säga psykedelisk. Ja, man får ju säga att det är narkotikaklassat i Sverige i alla fall.
Ja. Så i Sverige är det olagligt. Ja. Så, och jag har inte gjort det här.
Nej.
Utan jag har gjort det på ett annat ställe. Och
var du i Peru eller?
Nej, det var jag inte.
Du vill inte säga vart du var eller? Du är så hemlig av dig.
Jag är så hemlig.
Det är så mycket vi får snacka om efter här, känner jag. Ja, halva podden kommer bli efter.
Ja, men verkligen. Men jag är så här, de som frågar mig ger jag tips och sådär till. Och så här kan du göra, men
man får slida
om man vill veta. Så, men jag ger inte ut all information här. Och det har jag inte gjort i min egna podd heller. Så.
Nej.
Men jag, vad frågan
är? Vad det är för någonting?
Vad det är för någonting? Ja, men det är psykedelisk, plantbaserad drog. Nu säger jag drog för att jag hittar inte annat bra ord för det. Mm. Men det är, man liksom kokar ihop bark och grejer och på något sätt. Och jag skulle faktiskt vilja åka och se hur de faktiskt, alltså, gör den här
liksom. Brun sörja, är inte det typ?
Ja, alltså det är ju typ en shot man tar. Det är liksom, det smakar inte gott.
Vad händer då sen?
Det som händer, det är att du...
Många spyr.
Ja, det gjorde jag jättemycket. Ja. Det var då när jag mådde som sämst under en av de ceremonierna. Men det är också innan du spyr, när du spyr och efter du spyr som det händer mest i dig och liksom när du får mest saker till dig. Mm. Så innan jag spydde, för hela tiden så kom så här, det kom till mig jättefina grejer. Jag såg liksom mycket kärlek, jag såg mina vänner, min familj, jag såg hur mycket kärlek de hade till mig och kände verkligen det. Men sen hela tiden så kom det en svart dörr, du vet, sån här gammal trädörr man kan se på Disney-filmer, som var så läskig. Nej, förlåt, den var jättefin först, men ju närmare jag kom till den så blev den liksom svart och mörk. Och jag var såhär, gud, det här vill inte jag gå in. Liksom, jag vågar inte, för jag vet inte vad som finns på andra sidan. Och där liksom förstod jag direkt att så här, det här är mitt kontrollbehov. Att jag liksom också har blivit så, det handlar mycket om relationer. Mm. Att jag har blivit sårade relationer och har då den här liksom, vad ska man säga, dörren uppe, kallas, och dörren stängd. Att jag går liksom inte in i det. Jag vågar inte lita på folk och faktiskt tro att det ska bli bra. Utan jag tror att alla typ har, inte alla, men relationer, att de har liksom en annan tanke och att de vill liksom skada mig på något sätt. Men så fort jag kom fram till den här dörren blev den liksom svart. Jag var så här, nej, jag kommer inte gå in där, absolut inte. Andra ceremonin så kom den upp igen och då blev den liksom som ett hål typ i marken istället. Alltså dörren blev som ett hål i marken, som ett svart hål. Och jag hörde hela tiden liksom att jag fick till mig, du ska hoppa ner i det här hålet. Jag är så här, men jag kan inte, för jag vet inte vad som händer då och jag måste veta vad som händer. Jag måste alltid ha kontroll liksom. Och jag liksom så här, ju så fort den här så svarta hålet kom fram så mådde jag ju superilla. Och jag var så här, nej, ta bort det. Och då mådde jag bra igen. Och så kom den upp igen och jag mådde superilla. Och sen till slut så kunde jag liksom inte pusha ifrån det längre. Så då mådde jag så illa så jag bara, nu måste jag spy. Så då sprang jag ut och spydde. Och jag hade fortfarande det här liksom svarta hålet bredvid mig när jag satt där och spydde. Och sen kände jag verkligen i mig själv att så här, jag kan inte hålla på så här längre. Jag måste kunna liksom gå in i relationer, jag måste kunna våga lita på folk. Och så måste jag våga lita på mig själv att jag faktiskt klarar av om det händer någonting. Så jag var såhär, jag får bara släppa taget nu och hoppa i det här svarta hålet. Och då gjorde jag ju det. Och när jag gjorde det så spydde jag ju liksom jättemycket. Och sen efter det så var det bara puff, så mådde jag bra igen. Och så gick jag in och la mig då, och så under den här ceremonin då, det fortsatte. Och då efter jag hade då spytt upp och ner det här hålet så föddes jag på nytt. Och inte då liksom på ett sätt ur liksom min mammas vagina, utan det kom liksom som ett ägg typ och la sig i min mage och det liksom bara spred sig i hela mig och jag fick som en känsla av att jag föddes på nytt, att nu har jag gjort det här, nu är det liksom mitt nya jag som kommer kliva in i mig själv och faktiskt vara healad, mer healad. Jag påbörjar en annan resa nu, typ så. Så, och det här kanske låter helt galet när folk lyssnar på det, men för mig så var det här otroligt fint och betydelsefullt.
Mm. Ja, men det är intressant.
Har du gjort ayahuasca?
Nej, jag har inte det.
Skulle du vilja? Tror du på sånt här?
Jag har varit nyfiken på det och funderat på det så här, men jag har dragit mig för det, för att jag tror att även om jag fattar att det inte är droger, att det är narkotika, så är det liksom, jag är ju själv, jag lever ju nykter och drogfri, alltså sedan många år tillbaka.
Okej,
ja. Jag har varit clean i liksom 8 år från allting. Oj. Ja, från allt.
Jävlar, liksom. Vad duktig du är. Grattis.
Tack. Ja, tack. Så jag känner att så här, det blir en så här, det är ju en slags substans.
Ja.
Och även, även om jag förstår att jag inte kommer liksom börja bli beroende av det på så sätt, så känns det ändå, det är någonting som skaver i mig.
Ja.
Så jag, nej, jag vet inte.
Men då tycker jag inte du ska göra det.
Nej.
Jag tror inte att man ska, jag tror att känner man ett kall och känner sig redo och verkligen så här, för jag kan inte beskriva det, för jag kände ett sånt kall på ett sätt.
Mm.
Och känner man det, då kanske man ska göra det faktiskt och kolla upp det och så vidare, för att det har ändå hjälpt mig. Men man ska inte göra det för att man liksom, någon har sagt och rekommenderar, eller man känner sig pressad, eller jag kanske borde testa. Alltså, nej, man ska veta sin intention att göra det och allt det här. Liksom. Det, man ska inte bara göra det för att göra det, för att det är en rolig grej man vill uppleva. För det var inte kul. Alltså, folk säger ju som sagt att det är som en, alltså att det är en drog och det är narkotika. Och det är så här, men det här är något jag aldrig skulle vilja göra. Alltså så dåligt som jag mådde. Det är inte det jag ser som en drog. En drog ser jag så här happy, man går ut och festar typ. Det ser jag en drog. Det här ser jag som faktiskt något jävligt tufft och det kan gå fel.
Det låter som Company Svan.
Ja, här, exakt.
Bara tufft, inget kul.
Bara
men
tufft,
en upplevelse. Det finns ju likheter.
Verkligen, alltså verkligen. Men
ja, det är samma sak.
Ja, faktiskt, det är bara en bra jämförelse.
Ja. Okej, okay, X on the beach.
Jag typ skrattar bara. Åh gud, vilket äckligt. Så. Men ja, vad känner jag kring X on the beach? Alltså jag känner faktiskt bara typ att det var en rolig period i mitt liv. Och det var tack vare det som jag faktiskt, alltså som jag började jobba med sociala medier. Det var tv och, vad ska man säga, influencerlivet, det här fina ordet. Det har liksom aldrig varit någonting som jag har ens tänkt på liksom innan. Och sen bara hamnade jag där och var med i tv. Och sen har ju bara liksom allt det här hänt. Det har liksom bara öppnats dörrar här och där. Sådär. Så det var en otroligt rolig period i mitt liv. Och jag var väldigt ung och det är snart 10 år sedan. Kan du tänka dig? Alltså jag fattar inte det. Eller du har säkert inte ens sett det, för du kollar inte på tv så.
Vad vet du om men, det?
Ja, men du sa att du kollar inte ens på Magnus Hedman.
Ja, du är för sig okay, en poäng. Men det handlade mer om mitt militärhat.
Så du gillar Ex on the Beach? Och,
jag har sett lite förr.
Men gillar du sådana serier?
Men jag har ju själv gått i bräschen för det, som du vet. Du vet inte om det.
Nej, vadå? Vad har hänt? Har du grillat någon eller?
Nej, jag har varit med i Kungen av Tylösand.
Har du?
Mm.
Men gud, men jag visste inte det. Men det är väl jättelänge sedan?
13 år sedan. Det var ju där, det var jag och Jocke som blev liksom kända där. Det var vi,
är det
vi blev ju en duo liksom.
Mm. Är det så du började med allt där?
Ja.
Jag visste inte det, du vet.
Nej, du
men jag
ser.
Har aldrig sett det programmet.
Nej. Jag var ju värst. Allt det ni tror om Ex on the Beach och allt det, jag var ju värst. Alltså värst gäller supa, värst gäller ligga, allt.
Är det sant?
Ja. Jag låg med 8 tjejer i TV tror jag.
Men hur känner du då kring det?
Ja, men jag känner att det är liksom en del av min historia. Jag får ju det från mig jätteofta. För att jag idag är så här nykter småbarnspappa. Du vet, så skriver böcker och föreläser. Städad som fan.
Ja.
Så är det så här, ångrar du inte det där? Jag bara, men fan, det är liksom en del av det liksom, på något sätt.
Ja, men som jag sa förut, jag tror inte man ska ångra alls sånt där. Utan det där var menat att det skulle hända. För du hade inte varit här du är idag.
Nej.
Och känt som det idag om inte det hade hänt.
Jag brukar säga att Kungen av Tylösand skyndade på någonting som ändå skulle hända. Den här kraschen i droger och alkohol. Det skulle hända ändå för mig säkert. För det var ju, jag levde redan ett sånt liv då.
Mm.
Och sen så är det ju liksom, som du säger, alltså mina första poddgäster här var ju folk som jag lärde känna i den svängen.
Okay.
Så det finns ju en koppling att jag liksom, jag fick ju gäster som jag kände då så här.
Ja.
Det var de här, det vet du killarna, du vet, som folk som jag lärt känna då.
Ja.
Så det är klart att man har lite att tacka för det också. Så är det ju.
Ja, men det var ju en, vad ska man säga, inkörningsport till det hela.
Precis.
Sen kan man ju välja lite vad man gör med, eller vad man gör det till och så där. Men
såg du på det?
Alltså det programmet du var med.
Mm.
Nej, men jag har aldrig sett det.
Gud.
Är det, finns det att titta på nu?
Ja, det finns faktiskt det.
Vart?
På Discovery.
Nej, men du, jag ska faktiskt titta på det.
Du kommer inte känna igen mig.
Alltså.
Alltså, ja, men rent utseendemässigt heller. Jag ser ut som en helt annan människa.
Men när du ser tillbaka på det idag, känner du liksom så här, shit vad, alltså så här, för du mådde inte jättebra då eller?
Skit alltså.
Nej. Och är det inte fantastiskt liksom hur du mår idag,
jo,
och den
verkligen.
Resan du har gjort så här, wow liksom.
Jo, men jag är superstolt över det,
ja.
Det jag brukar säga att 1% av mitt kändisskap idag är värt mycket mer än liksom allt det på den tiden.
Mm.
Det är så,
mm.
Det jag gör någonting som jag brinner för idag liksom med, ja, med beroende, missbruksfrågor och liksom så här föreläser, böcker. Alltså det är mycket, mycket fina grejer idag.
Mm.
Då var det bara så här High Chaparral liksom.
Ja. Och jag tror att du skulle gå igenom det just för att du skulle kunna göra det du gör idag.
Mm.
Föreläser om det, pratar om det, hjälper andra. Det, liksom, det var ditt varför egentligen.
Precis, för en del av föreläsningen handlar just om det här. Vad som händer med en ung människa som inte är trygg i sig själv när han kastas in i den där världen.
Mm. Mm.
Som är väldigt, du vet ju själv, alltså det är man inte beredd på det. Och är du inte trygg i dig själv så är det en tuff period sen strålkastarna slocknar. Alltså det är ju liksom inte så här, mm. det är inte för alla om man säger så.
Nej, nej.
Så det är bra att snacka om det liksom.
Ja men verkligen, verkligen. Mm. Men jag håller med dig, alltså det var en upplevelse för mig också att vara med i det. Och nu var inte jag kanske så galen som du var på den tiden. Nej, det var jag inte. Men det var ju ett annat liv så lite. Ja. Och man är ju mycket yngre. Alltså,
var du med Adinator?
Ja, jag var med i första säsongen, ja. Ja. Ja, och sen så var jag med.
Det är den referensen jag har från
Adinator. Ja, men det förstår jag.
Ja, bra. Vi släpper honom.
Vi släpper honom den tiden.
Vi önskar honom allt gott.
Ja, det gör vi.
Du. Jag tror att det här inte är en videopod. Vi ska avrunda med lite snabbfrågor.
Okej, ja.
Ja. Då kör vi.
Yes.
Paradrätt.
Vad betyder det?
Det betyder din specialitet.
Inte det jag gillar att äta utan det jag gillar att laga.
Och många blandar ihop det där.
Ja.
Men paradrätt är liksom det som du bjuder på när du ska briljera i köket för en kompis som kommer på besök.
Men herregud, jag kan ju inte ens laga mat.
Nej, det är klart att du inte kan. Det, min fördom sa det också.
Ja, nej, men jag kan inte laga mat. Men hade jag lagat någonting, då hade jag lagat det enda jag typ kan. Och det är den här TikTok-pastan alla har gjort. Den här tomat-fetaostpastan.
Mm. Fan vad hemskt som säger det, är klart du inte kan.
Nej, jag inte kan det. Kan du det?
Laga mat?
Ja.
Ja, alltså helt, nej.
Okej,
jag har tre rätter som jag är bra på.
Okej, vad är det då?
Jag gör en väldigt god carbonara.
Ja.
Jag gör en väldigt god grönpepparkyckling.
Mm. Ja.
Och det var bara två.
Två, så när dina barn är över, det är där de får det.
Jag lagar nästan aldrig mat. Det blir bara hemskt mat nästan.
Får man säga så?
För nej, det är typ jag kommer samma, få hat nu. Men jag skiter i vilket.
Ja, nej, men jag är inte så bra på att laga mat. Och jag helst typ spare andra då som kommer hem till mig att få äta min mat. Och beställer jag hellre till oss båda så att de faktiskt kan äta
maten. Men exakt. Och mina barn, de älskar ju falukorv och köttbullar. Och det kan jag ju laga. Men det är ju inte att laga mat.
Nej, men husmanskost är... Alltså, det känns typ som att det kommer tillbaka nu. Det är så jävla gott.
Ja, så är det.
Men hade jag gjort någonting, då hade jag gjort en feta ost, tomatpasta. För den kan jag nu göra.
Ja, men det här var också snabbfrågor.
Ja, förlåt, jag pratar för mycket. Usch.
Vad missbrukar du?
Jag skulle säga, alltså jag tänkte säga Nocco, men det har jag slutat med nu när jag börjar käka ADHD-medicin. Vad missbrukar jag? Äta ute då.
Mm. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Att jag kan bli ganska arg snabbt.
Mm.
Och jag kan bli ganska ledsen snabbt. Alltså väldigt så emotionell snabbt. Det är bra att vara emotionell och känslig så, men ibland kan det gå lite snabbt i svängarna.
Ångesttrigger.
Exit-serien.
Mm, när grät du senast?
Igår.
Vad lägger du mest pengar på?
Mat.
Vad tror andra människor tänker på när de tänker på dig? Då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar. Två svar.
Okej, okay, offentlig person. Bortskämd bitch. Tycker nog 20%. Medan 80% tänker nog god tjej. Jag gillar henne.
Mm.
Mina vänner tänker nog att jag är en person som alltid ställer upp och finns där. Generös och snäll, hoppas jag.
Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Bruna bönor.
Bra svar.
Ja, det är så vidrigt.
Mm.
Och även folk som smaskar. Att man kan vara okej med det.
Vi är i mål.
Vi är i mål!
Mm.
Woo! Mm. Gud, det här har gått så snabbt.
Jag vet.
Har inte det? Har det gått en timme redan?
Alltså mer.
Va?
Klockan är över 10.
Nej men gud.
Mm. Ja, men det går ju snabbt när man har kul, va?
Ja men verkligen.
Och tiden flög ju iväg när vi snackade Company Svan. Det var verkligen så. Jag var så här, vi kunde ju snacka om det en timme till.
Ja men det är typ det enda vi har pratat om också. Men det har varit så kul. Alltså jag har älskat det.
Du får komma tillbaka till podden senare höst när min säsong har gått lite.
Ja.
Så kan vi bolla allt det liksom.
Jag kommer sitta bänkad. Jag är så taggad på att se det här.
Ja, och jag ska berätta mer nu detaljer efter inspelningen här.
Gud, jag är så taggad. All the dirty deeds.
Ja, tack för att du kom förbi.
Tack snälla för att jag fick fick vara med.
Och tack alla ni som lyssnar. Vi hörs igen nästa måndag. Puss på er från oss.
Puss puss.
Hej.